Yes, för typ 51:e gången, Johanna. Jag har ingen ordning på hur många avsnitt vi har gjort, men det är dags för ett nytt avsnitt av Motorcykelradion.
Ja, men 51 låter också ganska rimligt.
Jag tycker det.
Tror jag. Ja. Ja, det har ju ändå varit ett par år nu.
Det har ju det. Och för ovanlighetens skull så sitter vi fysiskt på samma ställe.
Ja, det händer ju inte jätteofta. Visst var det senaste var väl efter jag hade kraschat?
Ja, det var det. Det är ett år sedan.
Ja. Nu har jag skadat min andra tumme.
Jag ser dig. Det går inte att träffa dig utan att du har något bandage på kroppen.
Ja, men nu, förra året var det ju ändå gips. Nu är det ett litet plåster. Jag har klippt gräset och hade inte handskar på mig. Så att det var, jag har fått en fet blåsa som gick sönder. Det är inte värre än så den här gången.
Nej, det blir ingen rehabilitering på det där.
Nej.
Möjligen byta plåster kanske.
Ja, byta plåster kommer nog göra. Men annars är det bra.
Ja, härligt. Ja. Och vi sitter i centrala Örebro. Med utsikt över Svartån som flyter stilla och lite trögt denna varma sommardag. Det här kan vara sista dagen i den här tre dagars värmeböljan vi hade.
Ja, jag såg på vädret att det ska ju regna nu jävelst framöver. Och det är lite så här åskväder kvalmigt nu. Att det är så här tjockt i luften,
ja,
och jättevarmt.
Det är det. Ja. Jag är så glad att jag hann iväg en sväng igår på motorcykeln. I jättefint väder. Fantastiskt bra väg och ja, men varmt och skönt, och så var det ändå lite så här, jag stack på morgon, lite krisp i luften när man åker iväg.
Men så gött.
Ja, så att det där får jag leva på ett tag om det nu blir okörbart framöver.
Ja, det går ju att köra i regn också, men det är inte lika kul.
Nej, det är inte riktigt lika kul, men det funkar ju.
Ja.
Jag har förresten skaffat en ny pryl sen sist.
Jaha, ja. Vad är det för pryl?
En pryl som jag kom på, jag har inte använt den än. Och ens testat den. Men jag kom på när jag kom på den att en sån där har jag behövt haft hela mitt liv.
Fortfarande till motorcykeln relaterat.
Ja, ja. Ja. Det är huvudsak till motorcykeln. Ja. Det går också att använda till andra fordon.
Ja. Men... Åh, vänta. Kan jag få en ledtråd?
Ja.
Vad är det för område på motorcykeln?
Det har med luft att göra.
Jaha. Alltså, luft... Till dig så att du kan andas typ så till hjälmen eller något.
En respirator.
Ja, har du en respirator i hjälmen?
Ja, nej, det är inte luft till mig, nej. Utan det är luft till kontaktytan mellan motorcykeln och asfalten.
Va?
Däcken.
Jaha.
Jag har köpt mig en liten bärbar uppladdningsbar luftkompressor.
Så kan jag ta med dig?
Eller? Ja, såklart. Nej, men... Då slipper jag det här problemet som jag hade förra året i Polen.
Ja.
Jag upptäcker på morgon utanför hotellet att känslan att det är lite halv, det är lite luft,
ja,
i framdäcket. Och så har jag med mig en sån här, såklart en tjusig mätare för att mäta lufttrycket. Och då är den lite, det är lite tajt vid den här ventilen på min motorcykel, så att jag lyckades så tappa ut ett halv kilo till av det lilla som fanns.
Oopsie.
Och sen så var det att åka runt på olika mackar i Stettin, där jag var, och hitta någon luftpump. Mm. Hittade inte någon någonstans. Och till slut, så jag åker iväg med ett halvdassigt framdäck, liksom lite svampigt. Och så i en liten bortglömd by i en svag vänsterkurva så står en Michelin-gubbe av plast och håller en skylt i handen. Där det står öppet på polska.
Ja.
Så då åkte jag in dit. Och fick gubbarna där att pumpa mitt framdäck.
Mm.
Och även bakdäcket också då.
Ja.
Sen var det pinsamma att jag ville då såklart betala någonting för det där. Och i samma ögonblick som jag erbjöd mina pengar så kom jag på att jag har inga kontanter.
Oh, nej.
Jag anlände ju till Polen igår för tusan, så jag har ju inte liksom hunnit med någonting. Så att då, och det här skulle kosta typ, de vill ha 1 euro. Motsvarande, alltså 10 spänn.
Ja. Och så hade du inte.
Nej, det var ju bara att riva fram kortet liksom. Och då såg man ju hur de här damerna i kassan som hade ställt fram sin burk till kaffekassan bara, ja, dog en smula. Men då kunde de ju inte liksom backa så här, det är gratis, utan...
Ja, men det behöver du ju inte råka.
Nej,
men
nej, precis. Så att nu missar jag kanske ett tillfälle till ett trevligt möte.
Mm.
Men å andra sidan kan jag hålla mina däck pumpade.
Ja. Men hur stor plats tar den där då? Om du ska ha med den på typ en lång resa?
Ja, men den tar ju plats som en halv tetrapack.
Jaha, inte mer?
Nej, den är alltså lite mindre än en tegelsten.
Jaha.
Eller lite, den är ganska mycket mindre än en tegelsten.
Men det är ju, ja, men det är väl ändå.
Ja, men jag tyckte det kändes anständigt. Och den dubblerar, den är förutom att det är luftpump så är det en powerbank. Mm. Och den har också en ficklampsfunktion med varningsblinkers.
Det är bra.
Det är jättebra.
Vad händer någonting, kan du ställa ut den där?
Ja, precis.
Blinka och pumpa samtidigt.
Ja, den kan nog inte brygga kaffe, men det är nog nästan det enda den inte kan.
Ja, ja.
Så att den har jag köpt idag.
Ja, idag?
Ja, det är helt nytt.
Ja, ja.
Så att jag har inte testat den här, men det jag kollade det är att själva den här ventilnippeln, den man sätter på ventilen, att den var liten. Mm. Vilket gör att det kommer inte vara några problem att klämma in den där mellan de gjutna ekrarna och bromsskivorna.
Mm. Men vilken investering ändå.
399 spänn. Och den där kostar jättemycket mer på andra ställen. Så att jag stod där i kassan, ja, men det var ett bra pris. Ja. Du skulle ha varit här för 2 veckor sedan, då hade vi kampanj på de här. Du skulle inte ha sagt det där, tänkte jag då.
Nej.
Men då sa jag lite så här för att visa mig cool. Fast det var idag jag kom på att jag behövde den.
Ja. Ja, det var coolt.
Visst var det coolt? Ja. Tack.
Ja.
Ja, själv då?
Jo, vet du, jag har ju provåkt en jävla massa motorcyklar.
Ja, det sa du att du skulle göra
senast. Ja, precis. Senast vi pratade så sa jag att jag skulle prova en hel drös. Det har jag gjort. Och mer än drösen också. Jag har provkört 4, 5.
Oj.
5 olika motorcyklar har jag provkört. Och jag vet inte, jag är lite så här i valet och kvalet på en av dem. Om jag ska köpa den eller inte. Så här, jag har skrivit ner allting som jag har provkört. Jag vet inte vad du tycker om det här, men jag har provkört 2 olika Harley Davidson.
Det här höll på att bli det sista vi hörde av Johanna i motorcykelradio. Ja. Men jag är en generös människa.
Men man måste prova.
Man måste prova.
Om man får chansen att prova, då måste man prova.
Absolut.
Och den ena var faktiskt den smoothest jag har åkt någonsin. Alltså, okay. Så jag har ändå provkört ganska många olika. Mm. Men alltså, den gick så lent.
Okej, vad var det för en då?
Det var en Night Rod Special. Det ser ut som en Batmobil typ.
Ja.
Jättelåg, matt svart. Alltså de fetaste bakdäcken du har sett i ditt liv. Alltså den gick så smooth, men grejen var den att jag satt ju som en fällkniv på den.
Ja.
Jag hade benen rakt fram och styret satt också ganska långt fram.
Okay.
Så att jag satt liksom som ett, du vet, vad heter det? Mer än tecken.
Ett
i
V.
Matematik.
Ja, just det. Så, mer eller mindre än.
Ja, exakt. Så satt jag. Så här, även om den gick väldigt behagligt och var väldigt kul att åka, så var det så här, jag kommer ju aldrig kunna äga den här och liksom köpa den. Och åka runt på den till vardags själv. För att det var ganska obekvämt.
Frän men oanvändbar.
Ja, för mig i alla fall. Men jag kan förstå att folk vill ha en sån. Och den var ju cool. Mm. Jag kände mig som Batman i den. Och sen har jag kört en till Harley Davidson. En XL 1200N. Den var lite mer också låg, svart, lite dödskallar och skit på. Coolt. Men det var lite mer, när man tänker Harley Davidson så tänker man ju lite mer blablabla. Alltså, ja. Den var lite mer så.
Fiskebåt i motvind.
Ja, den var lite mer skakig, men den var ju cool. Men det var också så här, den tyckte jag om att köra, men det var lite så här, den hade grejer som stack ut på mina ben. Så att jag var liksom obekvämt av den anledningen. Men det var väldigt kul att köra de här. De låter ju jävligt coolt ändå. Det måste du ändå erkänna.
Jo men alltså, de har ju lyckats med någonting. De har väl till och med patent på ljudet.
Ja, de
på
försökte väl det i alla fall. Jag tror inte de fick igenom det.
Nej, men de lyckades med någonting i alla fall. Ja. Varumärkesskydd eller något sånt,
ja,
där.
Ja, men det är ju jättetöntigt att patentlägga ett ljud.
Ja.
Ja. Det tycker jag inte man får göra.
Nej, jag tycker inte det heller.
Nej.
Ljudet ska vara fritt.
Ja, det tycker jag. Men det var väldigt kul att köra dem. Och sen har jag provkört 2 BMWs också.
Okej, du kastade mellan ytterligheterna.
Ja, ja, ja. Och de var ju lite mer rida på häst. Det var ju skönt på ett annat sätt att man fick liksom sitta upprätt. De andra var ju väldigt så här ihopkurat och coolt, och det här var så här, åh, nu, det var ganska roligt också. Men det som jag inte hade förväntat mig, det var att på båda de två Så man tänker sig att då ska ju benen vara liksom neråt och inte framåt. Ja, det här som vi har pratat om flera gånger förut. Alltså, antingen så har man benen framåt, neråt eller bakåt.
Ja.
Och här ska de ju vara neråt. Men de sitter ju, fotpinnarna av det här sitter ju inte särskilt långt ner. Så jag sitter ju på huk. Alltså väldigt, väldigt på huk på de här. Och så, alltså det är väl så när man kör. Men jag är ju så van att köra med fötterna framåt. Så det blir väldigt så här, oj. Lite, ja. Skita i skogens ställning.
Typ. Okej.
Kände jag. Men de var ju...
BMW för dig som hellre skiter i skogen.
men så har det varit. För jag har också provkört då, de här två BMW-arna.
Vad var det för modeller?
F700 GS och en R1200R tror jag man säger. Mm. Och sen har jag också utöver det provkört också en Yamaha. Jag tror att det var en FZ R600. Och det var lite samma. Så det var också fotpinnarna ganska rakt ner. Och där satt jag ännu mer ihopkurad. Och jag vet inte, alltså det, är det inte så? Ska det inte vara så då?
Ja, alltså grejen är att vi har ju pratat om att du är ganska lång.
Ja.
Och det gör att de här hojarna som då tenderar att vara lite av det sportiga hållet, då blir det ju väldigt mycket fötterna upp liksom.
Ja.
För då sitter ju fotpinnarna ganska högt för man ska kunna luta mycket i svängarna.
Ja. Och det kommer ju inte jag göra.
Nej.
Okay. Jag är ingen som lutar jättemycket i svängarna. Jag lutar lite grann i svängarna. Men jag kör ju lagligt.
Du lutar dig hellre bakåt.
Ja, exakt. Och det är ju det som är grejen då. För att de här tre som är lite mer... Sitta mer upprätt. Yamahan var ju lite mer... Alltså den kändes lite mer som mittemellan sport. Och lite touringhållet. För att den, alltså den modellen, om man googlar på den så är den ju inte, alltså så här, med kåporna på, inte jättefin tycker jag personligen. Den här hade inga kåpor så att den var lite coolare tycker jag. Personlig smak. Men det är ju den som jag lutar och säger, kanske skulle slå till på den. Men jag vet inte hur det är med det här ihopkurat. För problemet är också dels att jag är lång då. Att det kommer ju vara så. Men jag har ju fortfarande den här skadan i knät som fortfarande känns av lite grann. Och då är det inte jätteskönt att sitta helt ihopkurad. Men jag håller ju på att rehabilitera. Och förmodligen kommer jag inte ha ont i knät för evigt. Hoppas jag. Så då är jag så här, ska jag inte? Jag vet inte.
Nej, har du möjlighet att få låna någon av de hojarna över lite tid?
Ja. Det skulle jag nog ha. Jo.
För det tror jag att få kanske köra flera dagar i rad. Så att man glömmer bort hur det var att sitta med benen fram.
Ja. För jag känner ju det så här rent spontant. Att så här, sitta med benen fram är ju bekvämare. Men då blir det också det här. Alltså antingen för mig så blir det antingen sitta på en stol. Eller den här huk-skita i skogen-positionen. Så jag vet inte. Jag vet inte, det är pest eller coolare känns som. Så att, ja, jag vet inte.
Ja, nej, men eftersom du har åkt så pass mycket som du har gjort ändå med fötterna fram.
Ja.
Så tycker jag du ska ge dem här lite mer upprätta en chans.
Ja.
Om du har möjlighet. Och sen utvärdera lite noggrannare.
Men finns det mer, ja det är klart det finns. Men vad finns, kan du några modeller som är så här... mer upprätta men som har pinnarna lite längre ner. Eller är det de här som tyska gubbarna åker?
Ja, alltså de här BMW hojarna med massvis med packväskor och datorer och GPS:er och paraboler och någon sån GS-variant kanske.
Ja. För att det var ändå de här två BMW:erna som jag provkörde nu, de var ju liksom fortfarande hukat men inte riktigt så ihopkurade som den här senaste som jag, Yamahan, som jag kollar på. Så ja, och det var fortfarande väldigt så här. Positionen till det ljudet. Ja, jag får fnula lite på den där tror jag.
Ja, men någon typ sånt här, vad kallas det, äventyrshoj-segmentet, där borde du kunna hitta något.
Jag tänker det. Men då känns det också så här, vad onödigt att jag skulle köpa en äventyrshoj.
För du åker aldrig på äventyr.
Nej, inte på det viset.
Nej, men då är det ju gott sällskap. För det är nästan ingen annan heller som gör, som har äventyrshojar.
Så kanske det är.
om jag generaliserar lite.
Ja, men när jag kommer där, alltså så här, för man ser ju ofta när det är så här, tyska MC-gubbar som åker på turné. Mm. Kommer det vara liksom det spontana? När folk ser mig så bara, kommer en tysk gubbe? Ja, men det är väl inget fel på att vara en tysk gubbe?
Nej, heller, men... Nej, men jag tolkar ändå det här som ganska angenäma problem jämfört med hur du hade det förra året.
Ja, jo. Det är ju väldigt mycket bättre nu.
Ja. För då var ju frågan om du skulle åka mer eller inte någonsin.
Ja, sen var jag väl ändå ganska inställd på att jag skulle göra det. Men jag var ju lite rädd för att jag skulle vara rädd att åka. Ja. Men nu, det är ju hur lugnt som helst.
Härligt.
Ja. Ja. Men ja, jag får fundera lite på de där.
Fundera lite. Vi tar ju tacksamt emot input i frågan från våra kära lyssnare.
Ja, sitter man så här?
Ska det vara så här?
Ska det vara så här? Ska man sitta så ihopkulad? Eller är det bara... För att, ja... Erik sa det till mig, min sambo som vi pratade om titt som tätt. Att så här... Jag tror inte det är hojen det är fel på, det är dina ben det är fel på. Och jag bara, ja.
Schysst inställning.
Ja, ja. Så att det är väl så, kanske.
Ja.
Ja.
Ja, nej men vi får väl... Det blir to be continued, som man säger.
Ja. Och nu kommer det motorcyklar här.
Nu kommer det ett gäng. Är det någon av dem där som...
De där sitter ju normalt.
Ja, den där i mitten där. Vad det nu var för något.
Men de hade ju fotpinnarna,
ja,
ganska
precis.
Långt ner.
Det var en köksstol med två hjul.
Ja. Ja.
Ja, vi får springa efter och kolla. Jag fick rött ljus där borta. Runt hörnet.
Ja.
Nej, men det finns ju motorcyklar där man sitter... Med fötterna rätt ner.
Ja. Jag kanske inte ska ha en supersport ändå. Jag tror
alltså, men
inte.
Vad är du för människa? Jag vill inte ha, jag åker inte på äventyr. Jag vill inte ha en sportig... Jag vill se ut som Batman, fast med lite dödskallar. Nej. Fast ändå inte.
Nej. Jag vet inte, jag är lite velig. Det kanske är just det där för att jag har lite valmöjligheter nu.
Så kan det vara.
Ja, så jag vet inte riktigt vad jag ska ha. Grejen är den att också, nu när vi är här i området, det var för att efter jag ramlade med motorcykel förra året så ställde vi ju hit den här i Örebro-trakterna. För vi har en liten stuga här. Och den är ju stått liksom isärmonterad och trasig, inte körbar. Men nu har Erik plockat ihop den. Den är i en bit. Och den går att köra. Den har liksom en hel kopplingsvajer nu. Den var ju lite kajko. Den har väl lite så här skönhetsfel och sådär. Och den är sned. Alltså det gick inte att få den helt rak. I alla fall inte med de verktygen som vi hade hemma. Men ja, den går ju att köra. Men kanske inte är jättekul att köra just nu. Men då blir man lite så sentimental. Ska jag sälja den här verkligen? Ska jag ge mig av med den? Sen är det väl kanske inte jättemånga som vill ha en snemotorcykel. Men om man får den väldigt billigt.
Ja, den går säkert att räta upp.
Ja, exakt.
För en handicare.
Ja. Eller Queen.
Precis.
en handy Queen också. Nej, jag vet inte. Men nu blir jag så här sentimental över den också. Så att, fast jag, ja...
Alltså man blir ju lätt om sin motorcykel.
Ja.
Det är väl det här att det är så taktilt att köra motorcykel. Alltså det blir ju en del av dig.
Ja.
En del av kroppen. Och det ska kännas på ett visst sätt när det känns bra.
Ja. Men ja. Men jag tänker sälja den. Min spontana plan som jag tänker just nu är göra sig av med den i alla fall. Och sen, för jag kan inte ha mer än en motorcykel. Det går inte. Jag har inte plats. Nej. Skämt dig. Och sen får vi väl se då vad det blir. Om det blir en stol eller inte.
Ja.
Men nu fick vi ju se här, de här som passerade, att det faktiskt var...
Ja, men det finns ju.
Det finns ju. Ja. De hade fotpinnarna ganska långt ner.
Ja.
Ja.
Ja, jakten på de perfekta fotpinnarna.
Ja.
Eller fotpinneplaceringen kanske.
Ja, och det kanske går att flytta ner på de här. Inte vet jag.
Ja, men det gör det ju säkert. Alltså, det är inte ovanligt att människor köper motorcyklar som man sänker.
Mm, så är det.
När man sänker hela hojen liksom.
Ja.
Då borde vi kunna gå och sänka fotpinnarna bara.
Jag tänker det. Ja, det finns ju såna här, vad heter det? Ja, men på såna här glidarhojar att man har såna här, vad heter de?
Ja, såna här highway.
Ja, highway någonting pinnar.
Ja.
Som man sätter längre fram bara för att glida lite extra mycket.
Just det. Jag vet, jag kollade på en grej till min motorcykel. Satt och surfade runt och hittade ju alltså fotpinnar som är helt reglerbara i framåt, bakåt, uppåt och neråt.
Jaha.
Men det är skitdyra grejer att köpa. Och sen är det så här, varning, det här är ingen gör det självsats.
Mm.
Utan det här ska bara monteras av en utbildad MC-reparatör.
Okay.
Och då har inte jag lust att skicka efter en grej från USA för närmare 4000 spänn.
Ja.
Och så kanske åka på massa tull och skit. Och så börjar man på att skruva och tänka, det kan jag väl, och så kan man inte.
Ja, och så måste man ändå lämna in det och så betala ännu mer.
Ja visst, ja, men det är skämmigt.
Ja.
Men det finns grejer i alla fall.
Det finns i alla fall. Ja, det är ju betryggande. Men det är svårt att hitta. För nu, så det här som vi pratade om förra gången, att så här, när man har provat lite olika så ser man också vad som är bra med sin egen. Och det är ju just det här, nu har jag ju inte åkt jättelångt på de här som jag har provkört. Men det är ändå så här, man kan ju ändå tänka sig, kommer jag orka köra långt på den här eller inte? Och då, man märker ganska fort att så här, jag kommer få ont i stjärten om jag sitter på den här. Eller, det, är liksom, det går ju att byta styren och sånt där, men om det sitter för långt fram eller är liksom för mycket eller för lite åt något håll. Och då också en anledning att jag blir så sentimental över min gamla resa. Den var väldigt bekväm att åka på alltså. Stor, mjuk sal, eller det var bra vinkel på styret och allting. Och då blev jag så här, vilken tur jag hade som att hitta den så pass snabbt när jag sökte efter en motorcykel första gången. För nu är det skitsvårt att hitta något som jag vill ha.
Ja, du har blivit mer kräsen helt enkelt.
Ja, jag tror det.
Ja.
Det är ju tråkigt att vara sån, eller?
Ja, men jag tror det är oundvikligt.
Ja. Men det är också så här, även om man köper en billig motorcykel så är det ju ändå ganska mycket pengar. Då vill man ju ändå att det ska vara någonting som man vill ha och kan åka på.
Ja.
Det kanske är lite mitt mellanbra att vara lagom kräsen kanske.
Ja, men om du bara ska åka mellan hemma och korvkiosken på onsdagskvällar när det är fint väder, då spelar det väl ingen större roll.
Nej.
Men om du vill ändå kunna häva iväg från norr till söder.
Ja. Och det är väl det som är lite tanken, att vi ska kunna åka lite längre också. Då vill man ju kunna sitta länge.
Ja, men visst.
Ja.
Ja, men där har du lite att bita i.
Ja, det är milt uttryckt.
Fast det är ändå lite kul. Jag kan gilla den där tanken när man går och letar efter något specifikt, utan att man vet vad det är man letar efter. Mm. Men att den dagen du hittar det kommer bara, tjoff, här är det.
Ja.
Det är som att leta efter kantareller, det är den säsongen nu i skogen. Och hur många gånger man dyker in liksom på det perfekta kantarellstället för att uppleva, nej men det här är gamla björklöv från förra året.
Ja, det känns lite så.
Och då har man redan i sitt inre gjort en fantastisk kantarellsås. Och... Mm.
Ja, lite så. Men sen, ja, alla de här som jag har kört, alla har ju liksom sina speciella... Alltså de är ju speciella på sina egna sätt. Och jag kan se charmen med allihopa. Men det känns inte riktigt som de har passat mig ändå. Men de passar säkert de som de ägs av nu jättebra.
Förmodligen är det så.
Ja.
Nej, men sagt, är du som lyssnar, har du några bra tips? Vad en lång tjej skulle vilja ha för en motorcykel där man kan sitta som folk på. Om man har en lättare knäskada och inte vill sitta dubbelvikt.
Ja.
Så skicka det förslaget i så fall till... Du vill inte skicka motorcykeln, men bara skicka liksom modellbeteckningen till...
Det är så specifikt!
brumbrum@motorcykelradion.se
Något som skulle kunna passa. Det här, det här, det här, det här, det här och det här och det här.
Jo, men jag tror ju... Alltså, jag fick ju lära mig en grej för jättelänge sedan när jag började göra radio och skulle göra ett program faktiskt inte så långt från där vi sitter nu. Som skulle sändas varje dag en hel sommar.
Mm.
Och jag skulle vara ansvarig för både liksom, innehåll och utseende, hela skiten. Liksom. Mm. Och jag hade aldrig gjort det förut. Och då, han som hade kört det programmet 2 år innan mig. Han kom och sa, du, du är inte så unik som du tror, sa han. Så det du tycker är intressant eller kul, det tycker de flesta andra också är intressant och kul. Och jag har alltid tänkt att jag är helt unik. Men man är inte så unik som man tror. Så att jag är helt säker på att det finns någon där ute som är typ 1,80 lång och har ont i knät. Mm. Och kör motorcykel.
En närmare 1,90 bara.
Ja, och närmare 1,90 har ont i vänster knä.
Jajamän.
Och kör motorcykel och ändå sitter bra.
Ja.
Det är dig vi letar efter.
Ja.
Skicka in ett meddelande. Vad har du för hoj? Hur gick det till när du hittade den?
Ja.
Vad ska Johanna tänka på?
Ja.
brumbrum@motorcykelradion.se.
Snälla. Snälla hjälp mig.
Annars får vi bara höra Johanna recensera mer eller mindre skumma filmer.
Det är inget fel på det. Jag tycker det är jättekul.
Ja, men det är jättekul.
Om jag tycker det är kul, så du säger, jag är inte så unik. Jag hoppas att folk tycker det är kul då.
Men då kanske vi får byta namn på motorcykelradio till motorcykelfilmradio.
Ja, exakt.
Ja, nej, men jag ser fram emot kommande motorcykeläventyr med dig, Johanna.
Ja, det gör jag med.
Får höra hur det går med allting.
Ja, oh, sakta men säkert.
Ja, själv så håller jag på och planerar lite blandade resor.
Mm.
Norrut.
Ja.
Men det blir nog inte längre norrut än till Bjurholm, jaha, Sveriges minsta kommun.
Attans då, det var ju inte tillräckligt långt.
Nej, det var inte det. Men det är roligt att det blir hösten när vi ska åka hälsa på lite släktingar. Och det var faktiskt min fru som föreslog, kan vi inte ta motorcykeln?
Mm-hmm.
Så att då gör vi det.
Ja, men då så.
Ja.
Det är perfekt.
Det är perfekt. Så det kan bli en rapport om det i nästa avsnitt.
Ja, det ser jag fram emot. Ja, annars då? Har vi något mer att bjuda på idag?
Ja, vi har gjort en intervju.
Ja, men...
Men på grund av tekniska problem så blev det ingenting.
Nej, precis. Så det var det.
Men om det hade blivit, då hade det låtit ungefär så här. Peter Dexner, välkommen till Motorcykelradion.
Tack så mycket, Thomas. Kul att vara här.
Ja, jätteroligt att få besök i lilla studion. Och vi såg så hemma hos dig för några veckor sedan.
Just det.
Men på grund av lite tekniska abrovinker så blev det så här.
Ja.
Vi fick göra om det.
Ja.
Men det är trevligt, tycker jag, att träffa dig. Så att
ja, det är samma. Det är roligt att ses igen.
Ja.
Kul att se och vara hemma hos dig också och se din fina studio.
Mm.
Jättehärligt.
Ja. Då, när vi träffades förra gången, då fick du inleda med att berätta lite grann om dig själv. Ur ett MC-perspektiv. Så vi gör väl om den introduktionen helt enkelt.
Mm.
Varsågod.
Ja. Peter Dexner, 71 år gammal, har åkt motorcykel i många år, nu senast sedan 2010 kan man säga. Och det jag framförallt har ägnat mig åt då, det är adventure bike åkning. Alltså att man, det är som motorcyklarnas Victorin Oxkniv. Hojen funkar till allt mellan himmel och jord, allt ifrån grus till asfalt och den tar packning och man kan skjutsa på den och sådana här grejer. Så det är ganska robusta saker. Och robustheten är väl det jag prioriterar mest. Det ska vara säkert, tåla vatten och tåla ansträngningar. Och måste det lagas så ska det gå och mäcka till det ganska enkelt med de verktyg som man alltid har med sig i någon av väskorna. Utöver att åka adventure bike privat så har jag också varit med i försvaret och jag är då utbildad motorcykelordonnans och har fått sån träning då som i princip är samma träning som polisens motorcykelåkare använder sig av och på samma banor och såna här grejer. Så att vi har provat åkt motorcykel i krigslägen också. Ganska spännande och ganska nyttigt naturligtvis. Så det är lite grann av min bakgrund nu från det här. Tidigare år då så har jag åkt en del enduro och en del cross också förstås. Men nu är det adventure bike som gäller.
Du har ju visat lite bilder från blandade resor runt om i Europa och Baltikum här för mig alldeles nyss. Du kallar dina resor för expeditioner. Vad skiljer en expedition från en vanlig semesterresa?
En expedition skiljer sig så att vi planerar expeditionerna innan ganska noggrant. Vad ska göras? Vilka är det som är med? Vad har vi för utrustning? Vad kommer att krävas? Behöver vi ha olika visum och andra grejer till olika länder till exempel? Så en expedition är väldigt mycket planering innan man sticker iväg på en vanlig resa, om man säger så då. Dessutom gör vi all planering själva så att alla deltagare är med och hjälper till med planering och genomförande. Så man känner att man inte åker på en charterresa eller på en motorcykeltripp där man har betalt en avgift för. Utan det här kostar ingenting, utan det kostar det eget arbete i stort sett. Och sen får man naturligtvis betala för sina egna visum och såna här saker. Men det är inga avgifter förknippade med det här, utan du jobbar ihop din egen resa. Vilket jag tror de flesta av oss känner ganska tillfredsställande sätt.
Jag lade märke till också på bilden att det är inte alla som kör äventyrshoj som du i dina gäng ni är ute med.
Nej. Nej då, utan en del kanske kör äventyrshojar, men vi har även haft med killar på sporthojar, på glidarhojar och sådana här grejer. Sen ska man ju tänka på att funkar det? Ja, ibland och ibland inte. Jag hade en kille med på sporthojet ett år och han sa det, jag lovar jag ska aldrig mer göra om det här igen. Och han upptäckte då att det var inte så bekvämt att åka sporthoj på de här vägarna med massor av källskott och andra saker. Utan att ligga ner på en sporthoj och försöka åka enligt hastighetsbegränsningarna eller den normala trafikrytmen då kan vara ganska krävande om man är sporthojsåkare. Är van vid att kunna ligga i 140 och ha ett visst lufttryck som lyfter upp axelpartiet åt den. Det har man ju inte om man sitter och åker enligt hastighetsbegränsningarna. Då blir det väldigt påfrestning på händerna, kan jag säga.
Jag åker inte ren sporthoj, jag är en sporttourer. Men jag känner igen det där från dåliga vägar, låg fart, att då blir man ganska trött i handlederna. Men det funkar ju. Men...
Ja.
Baltikum har ju blivit för mig lite av ett favoritresmål. Jag har ju varit där några gånger i olika konstellationer och åkt. Och om du skulle få göra lite reklam för Baltikum, för den som aldrig har varit där. Varför ska man åka till Baltikum, tycker du?
Baltikum tycker jag att man ska åka till för att det är lätt att ta sig dit. Vi har mycket kopplingar till Sverige den vägen. Är man intresserad av historia och andra saker. Vi som åker, vi är inte bara ute efter att åka motorcykel så mycket som möjligt. Utan vi är också ute efter att se saker, uppleva saker, lära historia, fotografera och så vidare. Så för oss är liksom motorcykeln det är ett sätt att ta sig fram. Som ett trevligt sätt att ta sig fram. Men inte bara det. Och Baltikum ligger bra till, sett ur den aspekten. Så det finns mycket sevärt där och det är väldigt tillgängligt för oss också.
Och prisnivån angenäm med svenska mått mätt?
Ja, det tycker jag, det ska man ju säga. Nu jobbar ju även Estland med euro och så vidare då, så att det är ju som det är då med våra svenska krona. Nu börjar de väl repa sig lite grann, men förhållandevis okej, det kan man säga.
Prisvärt kan vi konstatera.
Ja, absolut.
De här expeditionerna då som du är ute på, är det jättelånga dagsetapper? Måste man liksom ha riktigt sån här järnröv för att kunna åka med er?
Absolut inte. Behöver man ha det, utan... Vi försöker planera etapperna då så att vi går upp på morgonen, äter ordentlig frukost och ser över våra hojar med de kontroller och sånt där som man gör innan man sticker iväg. Och sen kör vi under dagen med lite kontinuerliga stopp, kan man säga. Där man då får resa på sig och sträcka på sig, och ibland är det förknippat då med att vi stannar och fikar eller stannar och tankar kanske eller någonting annat, någon sevärdhet och såna här saker. Så i princip är det ett stopp i timmen brukar vara för att det inte ska bli helt vansinnigt. Och sen kör vi fram till 4-5 på eftermiddagen ungefär, och då ska vi ha nått basecamp för nästa natt då. Och då får vi tid att checka in och vi får tid att fixa med hojarna om det behöver fixas någonting överhuvudtaget. Och vi får tid att gå och käka och sånt och titta på sevärdheter och annat.
Och det vet ju alla som har åkt motorcykel att stannar man någonstans oavsett varför man stannar, om det är för att tanka eller ta en glass eller något, så får man alltid ett möte med andra människor.
Absolut.
Och det är väl kanske själva en del av upplevelsen av en sån här resa, ha tid till de här mötena, tänker jag.
Ja, definitivt, definitivt. Och speciellt då om du har motorcyklar med andra registreringsskyltar på och såna här grejer, så blir det snack. Jajamän, gör inte det, då måste du fundera på vad är det som är fel. För det brukar lätt bli kontakter av det där. Ja.
Det kan man säga, det är väl en gemensam nämnare för motorcyklister oavsett varifrån i världen man kommer, att vi har ganska lätt för att snacka med varandra. För vi delar ju den upplevelsen av flugor i mun och regn på ryggen och allt vad det kan vara.
Absolut, absolut. Och bland motorcyklister så vinkar man ju, man hejar ju på varandra. Och det är ju internationella hejanden som är. Så det är inget speciellt att man bara hejar på andra svenskar eller någonting sånt. Utan man hejar på alla som åker hoj, oavsett vilken sorts hoj de åker också.
Jo, men det håller jag med om. Det är inget, ibland kan man uppleva att man hejar på någon som inte hejar tillbaka i Sverige.
Mm.
Och då kan det bero på att, ja just det, den har ju ett sånt där styre, det är klart att inte den hejar på mig.
Ja, han är rädd för att köra av vägen om han skulle heja. Så
kan du inte släppa med ena handen för då, nej. Flapp.
Ja, exakt.
Ja, men jag har till och med varit med i Frankrike om att bilister som jag mött har hejat. Och då har jag tolkat det som att de kör egentligen motorcykel. Fast nu är de tvungna att ta bilen, men de är egentligen motorcyklister.
Ja, det ligger mycket i det. Det ligger mycket i det.
Ja, nej men det här låter ju som ett ganska bra sätt att bygga en expedition på. Rimliga dagsetapper, ta det lugnt på morgon, käka frukost, stanna en gång i timmen när du är ute och åker. Såna här saker. Händer det i de här... Nu, det här är inte organiserade resor du gör, utan det är organiserat med kompisar.
Ja.
Men händer det någon gång att du har någon i gänget som tycker att ah, men det här är för mesigt, jag vill åka mer?
Ja, men så kan det ju vara, och jag menar även det här med hur fort ska vi åka till exempel. Att när man kör sånt här så är det ungefär som att köra i det militära. Där bestämmer man innan man åker hur fort ska vi köra. Och vad är det som bestämmer det då? Ja, det är det långsammaste fordonet som bestämmer det. Utöver att... alltså, reglerna på vägen bestämmer det naturligtvis också. Men annars är det långsammaste fordonet. Och det blir ju samma liksom när man åker i grupp på det här sättet. Att man måste liksom kolla vilken nivå är alla på och vad är alla bekväma med, va? Och rent allmänt så kan man ju säga att ingen är väl bekväm med att åka dit för fortkörning och bli av med 7000 spänn i Norge till exempel. Vilket är ett ögonblicksverk där. Så jag skulle nog säga att det är viktigt att bestämma innan. Vad ska vi hålla för tempo när vi gör det här? Och det är det som gäller när vi genomför det också. Och då behöver inte folk bli... Ja, men jag trodde att vi skulle köra 150 hela tiden. Nej, det kan vi inte göra. Så är det.
Mm. När du planerar, eller ni då, för ni alla är delaktiga som du säger i det här.
Ja.
Alla ska veta vad som gäller och vart vi ska och varför och sånt. Vad är bästa planeringsverktyget tycker du när man ska göra en sån här expedition?
Ja, bästa planeringsverktyget, det är checklister. Man ska ha checklister när man gör sånt här. Och det finns en hel del bra, den som är intresserad kan höra av sig till mig så ska jag dela med mig av lite checklister. Men andra som har gjort såna här resor har också upptäckt det att efteråt så kommer man på varför hade jag inte fixat det här för? Tänk vad bra det har varit om jag har haft en sån här klämtång som man kan klämma fast med. Den funkar ju som växelspak utifall att min växelspak blir avbruten av något slag för hojen ramlade omkull och bröt av växelspaken. Hur hittar man en ny växelspak till min cykel? Ja, det gör man ju inte naturligtvis inte där vi befinner oss. Och då kan det vara bra att ha en sån här tång som du kan låsa. Och så kan du faktiskt växla med den också. Det är inte riktigt lika komfortabelt, men du får jobb gjort i alla fall. Så det finns massor av såna här exempel på vad ska det stå på checklistan för någonting. Och checklistor är bra. Och att alla har dem. Att alla är med om varför vi har dem. Och står att alla ska ha med sig 3 liter bensin, så betyder ju det att det ska inte användas förhoppningsvis, utan det finns där just in case. Men då är det viktigt att alla har det med sig då. Annars kan det bli besvärligt naturligtvis. Om man råkar ut för att soppan tar slut och det är 18 mil till nästa bensinmack. Det är Sverige.
Just det, jag ska iväg på en lång resa nu, norrut.
Ja, det är därför jag säger det.
Ja, exakt. Och jag satt och kollade igår på en sån här app jag har från ett bensinbolag. Jag har ett kort. Hur långt det är mellan mackarna egentligen?
Ja.
Och det visar sig att du behöver inte komma jättelångt norrut i Sverige. För om du åker på de lite mindre vägarna så är det ganska glest mellan orter och därmed också mackar.
Ja, ja. Och sånt som var mackar förr i världen är inte mackar längre. Alltså de här norrländska mackarna som var en del av en affär, som hade en pump eller två utanför affären, de är nedlagda nu. Och där står, kanske pumpen är kvar, men det sitter en lapp på pumpen att tyvärr, det får fortsätta till nästa ställe.
Så kan det absolut vara. Så det gäller att hålla koll innan man sticker iväg. Elektroniska eller papperskartor när man planerar sin resa?
Bägge delarna. Vi kör dels med översiktsplanering på stora papperskartor. Och jag brukar köpa in kartor då till det här innan vi sticker iväg. Den används då för överblicken, så att alla ser ungefär vart är vi någonstans i det här landet nu. När man kommer in på GPS då är det så zoomat så att man tappar överblicken. Så det ena utesluter inte det andra, utan de ska användas parallellt med varandra. Men navigeringsdator är naturligtvis jätteviktig att ha. Och sen också att man har radiokommunikation i hjälmarna. Så att man kan hjälpas åt med att följa upp. Ja, vi missade den avfarten, eller tänk nu på att där borta ska vi svänga till höger och åka ut den där vägen. Och då kan man få tidiga varningssignaler, vilket gör att det blir inte, uppstår inte så mycket situationer längre. Så papperskarta, GPS och radiokommunikation i hjälmarna.
Det låter som jättebra tips. Tack för det, Peter. Och tack för titeln. Vi hörs av framöver, det är jag helt säker på.
Kul att vara här.
Ja.
Jag kommer gärna igen.
Är det någon som vill ta del av Peters checklistor? Skicka ett mejl till brumbrum@motorcykelradion.se så fixar vi den kontakten. Och därmed tillbaka till den där bänken vid Svartå. Ska vi stänga butiken för nu då?
Ja, det kanske vi gör.
Så får du leta vidare.
Det ska jag göra.
Och jag ska hem och prova min luftkompressor.
Ja, du får rapportera om den sen.
Jag kanske hinner med en utvärdering i det här avsnittet.
Ja. Du får det hemskt gärna göra.
Ja, då gör jag det.
1, 2, 3, nu.
Ja, men välkommen in i garaget då. Och den här snabb utvärderingen av den nya kompressorn. En grunka som jag sa var lite mindre än en tegelsten i omfång. Väger absolut mycket mindre än en tegelsten. Så att den här är i allra högsta grad möjlig att få med sig i packningen på en motorcykeltur. Och då har man alltid luft med sig, vilket är bra. Nu ska jag testa här. Jag trycker på on. Och sen har jag då ställt in den på rätt lufttryck, för i det här fallet bakdäcket. 42 PSI ska det vara. Och det som är mest spännande nu, det är ju om den här nippeln går att ansluta på ett bra sätt till ventilen. För det är lite trångt här. Och det gör den. Och då visar det att jag har 40 PSI i då. Jag ska ha 42. Där stannar den. Så oerhört geschwint. Vi ska kolla framdäcket också. Ja, och då ska vi ha 36 i fram. Då får jag sänka lite här. 36. Naturligtvis har man ju ventil längst ner. Framdäcket är egentligen det mest spännande, eller framhjulet på den här motorcykeln. För det här är riktigt, riktigt trångt. Dubbla bromsskivor och så ventilen mitt emellan där då. Jag stönar lite. Så in handen här. Nej, men det gick ju bra. Och här är jag 34,5. Då trycker vi här då. 36. Och det är ett känt faktum att rätt lufttryck förlänger livslängden både på däcken och motorcyklisten. Att köra med för lågt lufttryck, det sliter ju väldigt mycket på däcken. Och så finns ju de som hävdar att man ska trycka i mer än vad som är rekommenderat. Men ja, det kan man göra. Men jag håller mig till det som är rekommenderat helt enkelt. Sån är jag. Jag kan väl säga också att den är uppladdningsbar. Och det följer med diverse blandade laddkablar och sånt. Så att det ska inte vara något problem att hålla den här med ström, tänker jag. Därmed har vi slitit färdigt för det här avsnittet. Vill du oss någonting så mejla gärna på brumbrum@motorcykelradion.se. Annars så hörs vi när nästa avsnitt dyker upp, där poddar finns någon gång framöver, innan sommaren är slut.
Jag ska lägga till också att den här luftkompressorn är av märket Stanley, en SXIF0101. Och den är betald med egna surt förvärvade slantar, och det finns inga kopplingar mellan motorcykelradion och någon eventuell återförsäljare av Stanleys grunker.